Podplay.
Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Redan nu kan du lyssna på 2 extra avsnitt exklusivt på Podplay och de är helt gratis att lyssna på. Det ena avsnittet handlar om Alicia som berättar om en chef som hon hade när hon arbetade på en bar. Och det andra avsnittet handlar om Sofie som berättar hur någon som var hennes nära vän blev besatt av henne och förföljde och stalkade henne under flera års tid. I slutet av avsnitten så får ni höra relationsexperten berätta mer både om hur man gör när man har en stalker efter sig, men även en chef med psykopatiska drag. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay.
Det var alltid någonstans någon som grät vid de här mötena. Och också på rummen på kvällarna var det vanligt att ledare grät.
Det var en otrolig tystnadskultur. Speciellt första perioden där jag jobbade. Och sen så vet jag att den luckades upp lite när tiden gick, för att det blev tydligare och tydligare att det här hände flera.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäster är Lisa och Sanna. Ni är här för att berätta om en chef som ni hade på ett kollo. Men innan det så får ni gärna börja med att berätta lite kort om er själva och vilka ni är.
Jag heter Sanna, jag är i tidiga 20-årsåldern och är student.
Ja, och jag heter Lisa, jag är också i tidiga 20-årsåldern och jag är också student.
Berätta vad det var som hände den där sommaren när ni fick jobb som ledare på ett kollo.
Det började väldigt fint och det var liksom väldigt inarbetat att vi var utvalda och den här sommaren skulle bli så himla bra och vi skulle få som en liten familj och vi skulle verkligen ha det bra på arbetsplatsen allihopa eftersom man bor så tätt ihop också.
Alltså jag reagerade ju ganska tidigt på att de pratade precis som att jobba på kollo är typ det största man kan göra och att vi var då särskilt utvalda och att vi, den här arbetsplatsen, det här kollot är mycket bättre än vad andra kollon är. Så jag blev ju lite misstänksam för jag har ju haft liknande jobb tidigare men de har aldrig riktigt sålt in det som att det här skulle vara så himla stort och viktigt som den här arbetsplatsen gjorde.
Och precis, du säger att du blev lite suspekt och jag vet att det var andra som blev det också som jag har hört i efterhand. Men jag blev inte det utan jag var så himla såld på allt de sa. För jag har aldrig varit på kollo förut och jag har inte jobbat med någon form av säsongsarbete innan. Däremot så har jag varit ett lägerbarn så jag har ju varit på läger hela somrarna, hela min uppväxt. Och liksom har tyckt att det har varit typ det bästa från min uppväxt. Och det har varit så himla, precis som de sa, att man blir en familj för att man bor tillsammans, man äter tillsammans, man gör allt tillsammans. Så jag hade jättehöga förhoppningar och trodde på allt de sa om hela liksom upplevelsen. Så jag var supertaggad när jag skulle åka upp dit.
Alltså kollot låg väldigt isolerat i skogen. Vi hade egentligen ingenstans att ta vägen riktigt utan det fanns en väg man kunde gå på utanför det här området och det var ju inhägnat också.
Det fanns ju liksom inga möjligheter till någon annan verklighet än den som befann sig inom gränserna för kollogården. Den närmsta staden låg ungefär en timme bort, som var en liten, liten by. Om man inte orkade cykla i en timme på sin enda lediga dag så fick man inte heller vara i verksamheten. Så du fick inte vara någonstans förutom ditt rum som du också delade med minst 4 andra ledare. Så det var otroligt isolerat.
De jobbade väldigt mycket med att vi skulle feedbacka varandra. Och jag tyckte att det gick från att vara någonting bra. Alltså att man ska peppa varandra eller ge tips på hur man kan göra någonting bättre. Det här eskalerade liksom, så till slut så hade de feedback som någon slags ursäkt för att det var okej att säga vad som helst till vem som helst. Det fanns liksom inga gränser. Och bara efter några dagar så tog min chef mig åt sidan och han påpekade att jag följde lathundar för mycket. Att jag var väldigt stel och tråkig. Han påpekade att jag har någon mask på mig och när jag frågade honom vad han menar med det så kunde han inte motivera det. Och då säger jag då att det här är ju personangrepp och säger att jag är stel och tråkig och bär en mask om du inte kan motivera det eller säga hur jag kan göra det här bättre. Och då sa han då att om jag tar det som personangrepp så beror det på att jag har dålig självkänsla. Och det här hände ungefär dag 4.
För mig så var det alltså väldigt successivt. Men precis som med Lisa också, att det börjar för mig i alla fall väldigt litet, att så fort man gör någonting som bevisar att man egentligen bara är människa som sen blir ifrågasatt, och trots att man kan motivera det så tar de det som en egenskap som man har och gör det till något väldigt personligt som gör att det här har du ett problem med i din vardag och det här är någonting som du behöver hjälp för. Typ som ett bevis för att du är inte kapabel, du är en dålig ledare och mår dåligt och det är därför du inte heller kan vara här. Det började väldigt tidigt för mig i alla fall att de hittade saker för att motivera mig själv att vilja åka hem. Trots att jag inte ville åka hem. För att jag inte såg det de såg. För jag visste att jag inte har problem med det här.
Vad var det mer för regler som var märkliga på det här kollot?
Alltså vi fick ju inte ha tillgång till med våra enheter eller vår telefon. Någonstans där barnen befann sig. Och de befann sig på hela kollogården. Vi bodde ju i samma hus som vissa av deltagarna. Så om man ville använda telefonen så fick man smyga med sig den och så fick man gå utanför kollogården. Vilket i teorin hade varit att bara gå några meter från grinden ut i skogen. Men verkligheten, om man gjorde det så stötte man alltid på någon av föreståndarna eller chefen för hela verksamheten. För att de bodde i ett hus precis avlägset från kollogården. Så de gick alltid den vägen. Och ofta så pratade man ju tyvärr om dem för att det var ju de som gjorde att man mådde dåligt där. Så om man ringde hem, som jag gjorde i alla fall, och behövde ventilera, så tog det kanske 2 minuter och sen så gick han där. Och då kunde inte jag prata heller, så då, i verkligheten fick man ju gå ganska långt bort från kollegården om man ville vara ensam. Eller kunna prata om det som hände där, för att det kunde man inte göra.
De avrådde oss från att ringa hem för att de där hemma förstår inte vad det är att jobba på kollo. Så att det är bättre att prata med människor i verksamheten. Och den enda vi hade egentligen att prata med var ju vår chef, för det var ju uppbyggt så. Och man var väldigt försiktig med att prata med andra ledare, för att om man skulle sprida rykten som de kallar för, då blir de jättearga och då blir man hemskickad.
Märkte man ändå något på de andra ledarna att det var något som inte stämde, för ni fick inte prata med varandra om vad som utspelade sig här alls?
Nej, alltså de hade ju redan på förberedelsedagarna som låg i anslutning till första kollperioden, det vill säga när vi ledare fortfarande är de enda på kollgården, så hade de ju en session eller ett möte på flera timmar där de förklarade sina chefsgrupper och hur kommunikationen ska gå. Så att de förklarade ju väldigt tydligt för oss att den enda kommunikationsleden som finns för er är till er föreståndare. Och när man bara har en föreståndare så finns det ju ingen annan att prata med. Så det var en otrolig tystnadskultur. Speciellt första perioden där jag jobbade. Och sen så vet jag att den luckades upp lite när tiden gick för att det blev tydligare och tydligare att det här hände flera.
Ja, precis. Jag trodde ju först att det var någonting, alltså fel på mig. Men sen så började ju jag förstå att det här hände ju andra också.
För ni var inte på det här kollot samtidigt utan ni fick kontakt efteråt, stämmer det?
Ja, vi träffades ju på de här förberedelsedagarna första gången. Och sen så var Lisa gullig nog att komma ihåg att jag egentligen skulle varit där period 2. Och då kontaktade ju du mig på Messenger.
Ja, precis. Eller egentligen var det ju så att på bussen, på vägen till kollot, så ser jag att ditt namn är stryket från listan. Och då frågar en av ledarna som också jobbar där, som har jobbat där i många år, hur kommer det sig att Sanna är stryken från listan? Och då sa personen då att nej, men hon har valt att åka hem. Och då frågade jag, hur kommer det sig? Ja, nej, men hon hade problem med sig själv.
Vilket också är helt sjukt, för det har ju liksom aldrig funnits. Och jag vet ju vad jag sa till de ledarna som frågade mig efter att jag hade sagt att jag skulle åka hem tidigt. Och då var ju min förklaring till det fortfarande väldigt putsad. Du berättade absolut inte hela verkligheten, för att jag, precis som Lisa, trodde att jag var ensam i hur de behandlade mig. Så att jag sa ju bara att nej, men jag åker hem för att jag kommer inte överens med vår föreståndare. Och det här förklaringen som Lisa har fått om varför jag åkt hem för att jag har problem med mig själv har inte jag hört förrän långt efter att vi hade kommit hem.
Sanna, kan du berätta några av de starkaste minnena? Vad det var som hände där och på vilket sätt den här chefen trakasserade dig?
Det måste vara våra samtal som han ville ha med mig enskilt, och då kunde han komma fram när som helst under verksamheten när vi höll på med någon aktivitet eller vad vi än gjorde och säga att han ville ha ett ord med mig på sidan om, och då tog han med mig någonstans där kollegården var tom, där det inte befann sig några barn eller några andra ledare, och nästan liksom så här listade upp saker som inte stämde alls eller saker som han hade förvrängt helt, och förklarade för mig varför jag inte kunde stanna för att jag mådde dåligt, och att det var så tydligt för att alla andra såg det, och det märks av så tydligt så att ledargruppen kommer ju frysa ut mig. Så om inte jag känner av det än så kommer jag börja må så dåligt här, det kommer vara svårt att stanna. Så att det hade varit modigt av dig att åka hem. Det var någonting han försökte aktivt intala oss, att du mår dåligt. Och efter 20-30 gånger av att någon säger till dig att du mår dåligt, då börjar man må dåligt. Men inte av anledningen som han säger att jag mår dåligt, utan på grund av honom. För att man är konstant övervakad, ifrågasatt. Man kan liksom inte gå ett steg utan att bli stoppad.
Du blev också sjuk på det här kollot.
Ja, det är en av de här sakerna som han då har nämnt i våra samtal, som han har tyckt varit så himla konstigt. Då hade jag vaknat mitt i natten en dag och behövt springa till toaletten och spy. Och då hade jag ringt honom direkt, för att då, det var dessutom i början av perioden, och då visste jag att vi hade haft några deltagare på vår kollogård som också hade spytt. Och då var min första tanke att ju, nu har vi fått kräk eller magsjuka som går. Och det, då måste man ju stänga av toaletten och så, för det blir katastrof om hela kollegården liksom ska bli sjuka. Då ringde jag vår föreståndare direkt, frågade om jag skulle stänga av toaletterna så att ingenting skulle spridas. Och då blev han förbannad på mig, jätteförbannad, och förstod inte varför jag kontaktade honom mitt i natten för det här. Sa att jag absolut inte skulle stänga av toaletten, utan jag skulle gå och lägga mig, så skulle jag stanna hemma från, eller stanna på rummet då, och inte vara med i verksamheten dagen efter. Sen hade jag vaknat och känt mig lite bättre. Frågade om jag fick vara med igen och testade att hoppa in i verksamheten igen. Men sen så visade det sig att så fort jag ställde mig upp egentligen så funkade det inte. Och jag kommunicerade och följde ledet som de har bett oss att göra för all typ av kommunikation. Att det inte alls jag kommer vara borta hela dagen. Frågat om det är okej. Om de har löst min jour och allting jag egentligen skulle ansvarat för. Fick klartecken för det. Och sen så gick jag tillbaks till mitt rum, och sen så låg jag där och försökte kurera mig själv. Och eftersom att min föreståndare då hade förklarat för mig att du är inte magsjuk, du har fått vätskebrist, så låg jag och drack säkert 10 liter vatten och tryck i mig Resorb för att jag skulle krya på mig så snabbt som möjligt. Och det använde han dagen efter när jag faktiskt var tillbaka på riktigt och sa att om inte du kan dricka tillräckligt mycket vatten så är det ett kvitto på att du inte kan ta hand om dig själv och att du mår dåligt här. Också varför du borde åka hem. Och det är också en grej som jag har fått reda på efteråt, att jag inte har varit eller haft vätskebrist, att det inte var anledningen, för då spyr man inte, för att då förlorar kroppen ännu mer vätska. Så det var också bara någonting som han ville ha som ett kvitto på varför du mår dåligt här, varför jag mådde dåligt där och varför jag är oförmögen att ta hand om mig själv och varför jag borde åka hem. Och han ifrågasatte också varför jag hade legat i sängen hela den dagen när jag hade varit sjuk, vilket jag inte förstod alls, för jag kan inte förstå något annat sätt jag skulle ha kurerat mig på. För jag hade ju garanterat blivit ännu mer ifrågasatt om jag hade åkt därifrån och liksom haft en latchodag ute i skogen någonstans. Så att jag förstod ju liksom ingenting, och det kunde han inte heller besvara. Utan han tyckte bara att det var jättekonstigt att jag bara låg i min säng den dag. För han hade gått förbi mitt fönster, sa han, och kollat under dagen och sett att jag hade bara legat i sängen.
Man såg lite hans mönster, att han valde ut en person i taget. En tjej var det. Det var alltid tjejer som blev drabbade, som han liksom förföljde och letade fel och hittade fel. Det spelade ingen roll vad man gjorde eller vad man inte gjorde. När Sanna då hade valt att åka hem, och senare var det ytterligare en till ledare som valde att åka hem, då kändes det lite som att det var min tur. Jag kommer ihåg när jag var med barnen att han förföljde mig med blicken. Och han kunde stå bakom mig och jag blev jätteobekväm för att han såg så fruktansvärt aggressiv ut. Alltså han kunde hålla på så hela dagarna. Och sen så kunde han ta mig åt sidan och fråga mig om jag har svårt för socialt spel. Men han kunde inte riktigt motivera det, utan då har han ju gjort mig obekväm genom att stå och stirra på mig hela dagarna när jag pratar med barnen. Sen så hade han ju sina favoritledare, ledare som har jobbat där år efter år och som har blivit enligt mig hjärntvättare. De här ledare var liksom, hade lite mer makt över de nya ledarna. De var liksom som dagschefer som valde ut vilka ledare som skulle hålla i vilka aktiviteter och sådär. Och de där så styrde han ju jätteväl. Och han gjorde ju så att en period fick jag liksom väldigt enformiga arbetsuppgifter. Och då kunde han komma fram till mig senare och fråga varför jag tror att jag alltid får så tråkiga och enformiga arbetsuppgifter. För han vill ju få mig att tro att jag, alltså att de andra ledarna inte tyckte om mig, att jag inte klarar av vissa saker. När det i själva verket är han som har planerat så att det ska vara så. Jag minns också i olika diskussioner eller konflikter. Han kunde aldrig erkänna att han hade fel. Och om han insåg att han hade fel, då lyckades han vrida och vända på samtalet så att han i slutändan i alla fall anklagade mig fast för någonting annat. Så om man börjar prata om äpplen så slutar det med päron.
Det där känner jag också igen mig jättemycket, att man var så konstant förvirrad för att jag förstod aldrig vad han ville få ut. Så fort man hamnade i någon form av diskussion med honom som man tyckte var så himla orimlig. För man fick aldrig svar på det man egentligen frågade efter, utan han hade väntat till någonting annat. Som återigen påvisade varför man mådde dåligt och borde åka hem. Det var ju som att allting var en plan för att bevisa för oss själva varför vi inte mådde bra där.
Men ni kände det ändå väldigt ensamma om de här erfarenheterna, just för att man inte nästan fick och hade möjlighet att prata med någon annan. Jag minns också att en av er berättade att han också noga hade påpekat att det här får ni inte prata om med någon.
Ja, jag vet ju en till kollega som vi hade, som jag har haft kontakt med sen vi kom hem, som också sa upp sig av samma anledningar för att hon har blivit behandlad på samma sätt. Och hon hade kommit överens då med vår chef om att hon skulle ändå jobba sin period ut. Och efter det skulle hon säga upp sig och åka hem. Och de hade kommit överens om att hon fick säga det till de andra ledarna på kvällsmötet. Men hon skulle passa sig väldigt noga för vad hon sa om varför hon åkte hem. För att det var ju för att hon mådde så dåligt och hade problem med sig själv. Och när hon sa att fast det där stämmer ju inte, så upprepade han bara det. Ja, men du får passa dig för vad du säger. För att du åker ju hem för att du mår dåligt och har problem med dig själv. Och när hon då hade berättat det för gruppen så sa hon väldigt kortfattat och ingenting egentligen. Utan hon sa att jag kommer säga upp mig och åka hem relativt snart. Men hon specificerade inte när. Och senare den kvällen så hade hon gråtit, för hon mådde också otroligt dåligt där och blev otroligt psykiskt påfrestad av den behandlingen. Och då hade någon av de äldre ledarna, som återigen så här har kommit tillbaks år efter år, frågat vad som hade hänt, och hon hade bara sagt att hon var ledsen för att hon skulle åka hem och att det hade blivit som det hade blivit, utan att tillägga någonting. Och då blev hon tillkallad till vår chefs kontor direkt nästan, för att den här gamla ledaren då har sprungit och sagt det, vad han har fått reda på. Och då blev vår kollega anklagad direkt av vår chef att nu har hon spridit rykten, det här kommer inte funka, han har sett det här förut. Exakt som han sa till mig, att nu kommer du bli utfryst av ledargruppen och det kommer inte funka, så att du får åka hem redan imorgon. Och då blev hon hemskjutsad av vår chef dagen efter.
Vi hade många möten, alltså vid varje måltid hade vi ett möte som handlade om barnen och aktiviteterna. Och då gick vi också igenom hur alla mådde. Det var alltid någonstans någon som grät vid de här mötena. Och också på rummen på kvällarna var det vanligt att ledare grät. Oftast och nya ledare, men ibland även gamla ledare också. Och bara det här tyckte jag var också märkligt, för att det tydde ju på att människor mådde väldigt dåligt. Några veckor in på sommaren så var det väldigt dålig och låg stämning bland ledare. Det var ju också ganska dåliga villkor. Och vi jobbade ju från 8 på morgonen till 11 på kvällen. Oftast mycket senare än 11 på kvällen, för att det fanns saker att göra. Och jag till exempel fick sova mycket journätter. Och det innebär att man har ansvar för barnen även på natten. Och då fick man bara någon extra ledig timme på morgonen. Så man var ju väldigt trött. Och samtidigt så, man är ju beredd på att när man jobbar på kollo så är det så här det ser ut. Men man gör det ju för att man tycker att det är så himla roligt att jobba med barn, att barnen ger energi. Och man vill ju fortfarande göra så att barnen får en jättebra upplevelse. Så man bet liksom ihop, även om hur trött man än var, för att man ville göra det bra för barnen. Och sen så fick vi alltid slänga i oss maten. Vi fick kanske så 5 minuter på oss att käka för att vi skulle ha ansvar för barnen samtidigt och vi hade möten. Så man var ju konstant trött och i början hade jag mycket ont i magen också i och med att jag slängde i mig maten.
Uppvisade han de här beteendena även mot de här barnen som var på kollot?
Ibland när han höll information inför en stor barngrupp, då ville han alltid att barnen skulle applådera innan han pratade av någon anledning. Han lade väl upp det lite som att det var på skämt, men det här var ju verkligen, det hände ju varje gång. Och jag tänkte lite att, ja, varför gör han så här egentligen? Det var precis som att han var någon slags artist eller någon idol. Och han pratade ju alltid om sig själv som att han är den perfekta ledaren, den perfekta pedagogen, att vi alltid ska komma till honom och be om råd. Han såg liksom inte, alltså, sina egna brister. Men vi såg honom sällan med barnen i och med att han skulle ju bara ha kontakt med oss ledare.
Det var ju praktikanter där också, som var, de var ju 15-16.
Och de fostras in i den här verksamheten. De hade ju lektioner med chefen också om hur man ska jobba och hur man ska vara. Med tanke på hur den här verksamheten fungerade tycker jag att det var lite obehagligt att de fostrar in 15-16-åringar.
Det blir otroligt hjärntvättande och det låter nästan lite som att det är en sekt.
Exakt det begreppet, för att förklara hur det såg ut. För att jag kände av även på de gamla ledarna att jag inte riktigt vågade prata med dem. Sen så vågade man ju visserligen prata med väldigt få ändå. Men jag tror aldrig riktigt att jag vågade försöka ta kontakt med någon av de äldre ledarna. För det kändes väldigt tydligt redan från första början att de... Ja, men de använde exakt samma fraser och meningar och uttryck som våra chefer gjorde. Och det var liksom väldigt mycket tisseltassel om att de kunde sprida vidare saker till cheferna. Och det var liksom, det var en domkänsla. Och så hade vi känsla, vi som var nya, om man inte kunde anpassa sig efter deras förhållningsregler eller hur de tyckte att verksamheten skulle se ut, så blev man utsatt för det här.
Han var ju, sa ju väldigt elaka saker mot oss. Till exempel att vi mår dåligt och att jag är stel och så vidare. Och när jag blev ledsen, för att det är ju klart ingen tycker om att höra det, och han såg att man blev påverkad av det han sa, så kunde han sitta och le, vilket var väldigt obehagligt. Och jag minns ett specifikt tillfälle när barnen skrev utvärderingar och då hade jag fått någon kommentar att jag var lite sträng, och då började han jämföra sina gamla utvärderingar med min utvärdering och lägga upp det som att han var mycket bättre än mig. Även det här med att barnen skulle applådera innan han pratade, att han ville vara som en artist eller någon stor idol.
För han var ju absolut inte den enda som hade de där infomötena för barnen. Det var ju vi ledare som turades om, men det var som att den gången det är vår chef som håller det, då är det något speciellt som händer, även fast det var exakt samma upplägg.
Men det fanns också en ytterligare chef. Hur skulle du beskriva honom?
Det var en gång jag vet att han var med i köket och i deras verksamhet en dag, för att de hade skickat hem en i personalen så de var underbemannade. Och han blev stressad och ville att allting skulle ske som vanligt. Och då hade det inte funkat exakt så som han ville att det skulle se ut. Och då går det direkt, för att han hade berättat själv dessutom att han hade aggressionsproblem. Och då hade allting bara blivit svart direkt och han hade börjat kasta kastruller och liksom gått lös i köket. För att det inte såg ut exakt så som han tyckte att det skulle se ut. Eller de hade inte gått tillväga exakt så som han tyckte att de skulle gå tillväga. Det var liksom inte resultatet som spelade någonting roll. Eller att människor gjorde sitt jobb. Utan om det inte var så som han bedömde att det skulle se ut. Då var det tack och godnatt direkt.
Jag känner igen den här aggressiviteten som Sanna beskriver. Även hos vår föreståndare. Till exempel om man tog emot feedback, som han då kallade det för, alltså kritik, så ska man bara sitta och tiga. För om man säger ifrån eller om man säger emot, Då menar han själv att han har rätt att skälla ut, att han skulle stå och skrika på oss. Vilket jag tyckte var väldigt konstigt. Jag har aldrig varit med om det här på en arbetsplats innan, att det är okej att ens chef står och skriker på en.
Ja, vi fick förklarat att vi absolut inte skulle, när man tar emot kritik, de förklarade ju hela feedbackprocessen. Och vi fick till och med göra övningar. När någon kommer och ger en kritik så ska man absolut inte, även om man kan motivera sina val och vad man har gjort, så ska man inte göra det, för då förklarar man bort sig och tar inte åt sig kritiken. Precis som Lisa säger, då ska man vara tyst och ta emot.
Hur påverkar det här ens mående när man befinner sig på en sån här kolgård djupt in i skogen, långt bort från egentligen allt och alla?
Alltså jag kände att jag var på min vakt hela tiden. Men egentligen var det inte förrän jag kom hem som jag insåg hur utmattad jag var.
Nej, det gjorde inte jag heller. Jag tror att jag inte heller riktigt förstod förrän jag hade kommit hem och landat och fått lite energi tillbaks. För jag var nästan konstant förvirrad under tiden där. För att det är inte så ovanligt när man kommer till en ny arbetsplats som dessutom är så isolerad där allting är nytt. Att man försöker anpassa sig till de nya förhållningsreglerna eller sättet de jobbar på, den nya personalen. Och vill, att man vill vara till lag, för man vill göra ett bra jobb. Speciellt när man har låst upp sig hela sommaren och tänkt att här ska jag vara nu. Det här är liksom min nya sommarfamilj som jag kommer hänga med hela sommaren. Och sen när man kom hem och dessutom fick ännu bättre kontakt för mig i alla fall med andra ledare som visade sig också ha blivit behandlade på det här sättet. Att det kanske klickade att shit, det kanske inte var jag. Att så här, jag blev ditskickad på ett omöjligt uppdrag och de behandlade mig så här med flit och visste exakt vad de gjorde. Så att jag, när jag kom hem, var precis som Lisa otroligt trött, otroligt utmattad. Man blir dessutom väldigt lättformad under de förhållandena om man inte har energin. Så att i början var det väldigt mycket, vad är det för fel på mig? För det verkar ju som att jag inte kan anpassa mig. Och sen så när jag väl hade förstått vad som hade hänt och allting de hade gjort och sagt, hur sjukt det var och hur märkligt att, ja, men att det nästan funkar för så många andra ledare som var där. Då blev man ju nästan bara arg. Ledsen var jag garanterat jättemycket också, men då blev jag ju arg. Och ville bara att, ja, men att människor behöver få veta, för att som sagt så har ju barnen varit ganska skyddade av det här, för att deras kontakter är vi ledare. Och vi ledare som åker dit till den här platsen är ju ledare som är villiga att jobba de här 16 timmarna. Är villiga att bara ha 5 minuters måltider för att vi värnar om barnen och tycker att det är kul med barnen. Så att vi låter ju inte gå ut över dem. Och då är ju klart att familjerna som väljer att skicka dit sina barn vet ju inte om hur arbetsförhållandena ser ut, för att de når inte deras barn. Men det ska ju fortfarande inte vara så att det är okej att bedriva en sån verksamhet där personalen råkar så otroligt illa ut bara för att det inte når barnen.
Till slut så bestämmer ni er för att lämna, och det här sker mycket tidigare än planerat.
Ja, till att börja med så frågade jag hur kontraktet fungerade, för att vårt kontrakt var väldigt dåligt. Och sen så sa jag då att jag vill åka hem, att jag klarar inte av att vara, alltså jag känner mig kvävd på den här arbetsplatsen och jag mår inte bra här. Och då var han ju väldigt nästan nervös för hur jag skulle motivera det här för de andra ledarna. Och frågade mig, vad ska du säga till de andra ledarna? För då var han väldigt orolig för att jag skulle säga något som han tyckte var olämpligt, alltså sanningen. Han gjorde ju också så att när ledare valde att säga upp sig så var det inte många ledare som fick chansen att motivera för arbetsgruppen varför man väljer att åka hem. För han gjorde ju på så sätt att man inte fick den möjligheten. Jag fick en möjlighet att motivera varför jag valde att åka hem, men då hade han delat upp gruppen så det var bara för ett fåtal ledare. Då sa jag att jag har varit med om saker på den här arbetsplatsen som går emot mina värderingar. Jag känner att jag inte kan vara kvar här. Att jag inte mår bra av det.
Man orkade inte mer. Det var ganska direkt efter ytterligare ett samtal som vår chef då hade tagit mig åt sidan för att ha. Där han fortsatte trycka på sin agenda och liksom räddade upp allting som gör att jag mår dåligt, vilket inte stämde givetvis. Det jag bara kände att nu håller jag på att gå sönder, jag orkar inte mer.
Och jag fick knalla iväg mitt i natten för att ringa hem till mina föräldrar. Leta efter lite stöd och liksom vågade. Jag behövde nästan få så här betryggat att det är okej att åka hem och inte ta det här. För att jag hade ju försökt och det fanns ju liksom ingen lösning på plats. Man kunde ju inte tala vett.
Och sen så har ni också fått höra att det här är någonting som pågår hela tiden. Att många, många ledare väljer att lämna betydligt mycket tidigare. Hur gick det till när ni bestämde er för att lämna?
Jo, nej, men jag hade ju fått nog det här ständiga övervakandet. Att han förföljde mig, det är liksom inte värt det. Och när man är student så är man ju beroende av att ha ett jobb på sommaren för att det finns ju räkningar att betala. Men jag kände att det liksom inte var värt lön ens en gång. Och sen så var det ju ungefär 6 ledare som hade lämnat före mig. Så då kände jag också att jag kan inte vara kvar här och bli behandlad på det här sättet för löns skull. Och så vill man ju också sätta ner foten och visa att så här kan det inte gå till. Så jag valde att säga upp mig tidigare än jag skulle.
Jag åkte ju hem samma dag som barnen för min period gjorde då, bara för att det föll på den dagen av ren slump. Och då sa han givetvis, tid var också en väldigt, väldigt stor grej där. Att man absolut, absolut inte får komma sent. Och vi fick förklara att deadlinen liksom för när barnen skulle vara på bussen och när vi skulle ha packat ihop allt och fixat. Och då stod vi alla ledare där vid bussen, för vi brukar vinka dem hej då när de åker ut från Kolgården. Och vi var dessutom 20 minuter tidigare, så jag vet att det var inte en faktor i hans kommande beteende, utan då står han och väntar liksom på att de sista barnen ska in i bussen och märker då att det är vissa barnen som snor en extra kram från ledaren som står precis vid bussdörren. För att för dem så är ju vi en jättestor del av deras sommar. För 2 veckor för 10-åringar är ju hur länge som helst. Och då går han framför bussen där barnen fortfarande står. Och så muttrar han superirriterat. Vad är det här för jävla kramkalas? Och det är ingen som reagerar nästan, för att alla vet hur chefen funkar. Och så står man där tyst och undrar vad det är som händer. För att det är väl klart som tusan att de vill krama om sin ledare innan de åker hem. Han tyckte att det var jättekonstigt och var superirriterad och ville bara att de skulle packa ihop och åka därifrån ungefär. Vilket är jättemärkligt för någon som jobbar så aktivt med barn och ungdomar. Och sen när det var dags för mig att hoppa på bussen så, och jag sa hej då till honom, så fnissade han och stod på sin plats och log.
Det var ju runt 8-10 från start till slut som valde att lämna arbetsplatsen.
Ja, jag såg även hemifrån efter att jag hade kommit hem att de sökte personal hela sommaren fram till sista perioden. Att de fortfarande behövde fylla på hela tiden eftersom att det var människor som lämnade hela tiden.
Att utsätta sin personal och aktivt vilja att de ska åka hem borde ju också vara en förlust för Kollot. Jag menar, det är ju också ett problem att hela tiden rekrytera nya personer. Varför gjorde han det här, tror ni?
Jag har fortfarande jättesvårt att förstå det. Jag har inte kommit fram till något bra svar. Men någonting som jag tycker att man kunde läsa tydligt från vår chef och de som faktiskt blev utsatta för det vi blev utsatta för och de som faktiskt åkte hem, är ju att det var ju människor som han förmodligen inte riktigt kände att han hade kontroll över. Han kunde inte riktigt forma dem lika lätt enligt hans vision eller vad han ville få fram av oss ledare. Utan vi som åkte hem var ju de som faktiskt sa ifrån. Och de som ifrågasatte och tyckte att saker, men det här tycker inte jag känns rimligt, utan varför ser det ut så här? Där han kanske kände sig lite hotad och inte kunde göra ett lika lätt jobb för att forma människor enligt hans arena. För där var ju liksom hans plats. Och det var nästan någon form av storhetsvansinne.
Hur kändes det att komma hem härifrån?
Ja, det var jätteskönt. Men som sagt så var jag väldigt trött 1-2 veckor efter. Man orkade knappt någonting. Utan man låg och så mycket, för det hade tagit ganska hårt psykiskt.
Det var en otroligt lång återhämtningsperiod ungefär från att komma hem till att komma tillbaka till det vanliga livet, det som man lämnade när man åkte upp dit. Dels för att man var så utmattad och det fanns liksom, man hade haft så dåliga förutsättningar på plats. Men också för att det hade hunnit hända så mycket som man behövde sortera, som också tog jättemycket energi.
Det som skrämmer mig är att den här verksamheten har jobbat troligtvis likadant i väldigt många år. Och att det här företaget samarbetar med 2 olika kommuner och har gjort det länge också. Och att det liksom inte har hänt någonting. Att unga ledare, unga tjejer blir liksom behandlade så som de blir behandlade. Men det bara fortgår.
De kommer liksom undan med det år efter år. Och de vet ju exakt vad de pysslar med. De skickar ju faktiskt ut blanketter till personalen för hur de har upplevt sommaren. Men de har inte skickats ut direkt till oss ledare som har sagt upp oss. De kommer bara till ledarna som har valt att stanna kvar. Och blivit de här utvalda som faktiskt blir helt okej behandlade. Jag har ju också kontaktat kommunerna som samarbetar med det här företaget och Kollot. För att de absolut bär ansvar för att veta vad det är som försiggår på en arbetsplats. De väljer att liksom, ja, men marknadsföra för de som bor i sin kommun och ska motivera varför de ska skicka sina barn dit. Och de har ju svarat och varit tillmötesgående, men de har ju absolut inte kunnat visa på någonting att de har gjort något överhuvudtaget åt saken. Och jag tvivlar också att de kommer göra det utan påtryck, för att så länge barnen är nöjda så struntar man i vad som händer med personalen.
Mikael Larsen, du är ju relationsexpert, och vad tänker du när du har lyssnat på det här avsnittet om Sanna och Lisa?
Ja, men det är ju så här klassiskt psykopatiskt narcissistiskt beteende. Man skärmar av offerna från att kunna prata med andra. Man ger bekräftelse, man höjer vissa till, ger dem komplimanger och lovar saker, och sen samtidigt så vill man ha en beundrarskara omkring sig. Ungdomarna som ska applådera, och sen när det kommer till utvärderingar och liknande, då tar man bara det som har gett positiv feedback. De andra, de kommer inte till tals. Så att det är en sån här förfärlig situation, som särskilt människor som är tidigt i livet, de har inte det skyddet på samma sätt.
Anser du att den här kollochefen är psykopat eller narcissist, och vilka tydliga drag ser du hos honom?
Jag skulle nästan säga att det låter som att det är både och. Dels har det här att vilja bli beundrad, att bli upphöjd, och sen så att inte dra sig för någonting, att härska och kontrollera helt utan empati. Så att just det, kontrollera, skärma av och kräva beundran och känna sig att man är upphöjd, det är typiskt både psykopati och narcissism.
Just den här miljön som vi pratar lite om här, den är ju dels isolerad i skogen, man får inte ringa hem. Det är bara under vissa tider, och det är också väldigt många unga människor som jobbar här. Så unga som 16 år, vissa av de här praktikanterna. Det här låter ju som en oerhört tacksam miljö och väldigt gynnsamma omständigheter för en sån här person att utöva den här typen av makt och kontroll.
Definitivt är det det. Och det är ju ingen slump att han har valt att jobba med detta. Isolerat, ungdomar som inte har alltid den förmågan att se igenom vad som händer. En sekt, hur man manipulerar och hjärntvättar sektmedlemmarna, är precis samma klassiska beteende som en sån här personlighet använder sig av.
Är det en effektiv metod för chefen att hjärntvätta på, att just intala sin personal och de här ledarna?
Ja, visst är det. För då kan han komma in som räddaren och hjälpa han sen. Han har brutit ner offerna. Så kan han också vara den som ska få dem på rätt väg inom situationstecken igen. Så det är en klassisk härskarteknik detta.
Och vad får han ut av det här? Jag tänker att det ställer till med problem att ständigt förlora sin personal, aktivt medvetet intala dem att de mår så dåligt. Men det borde ändå ställa till med problem.
Jag ser att det finns sadistiska inslag i detta som gör att han tänker inte i de termerna som vi resonerar. Han gör det för att han gör det. Han har lust, han drivs av en sadistisk sida i sig själv. Så där finns det inte alls det konsekvenstänkandet. Som du och jag resonerar här, Emelie. Vi tänker ju, vad får man ut av det? För att det är vår sätt att säga, det skadar andra. Man stöter bort människor från sig. Det är inte hans verklighet, det är inte som vår. Det är därför det här sånt här sker. För vi utgår från att den världsbild, den människosyn som vi själva har, den har de flesta andra. Men här har du ett praktexempel på här en sån människa som inte alls följer det normala.
Och sen det här som Lisa och Sanna berättar om de här utvärderingarna. De som har valt att lämna får inga utvärderingar, utan det skickas alltså då bara till personerna som är kvar och som de då förstår trivs här.
Den här personen är ju grandios också. Han vill bli beundrad, så han vill bara höra det som är positivt för honom. Och samtidigt så vill han inte att det ska läcka ut någonting negativt om honom, så hans image utåt inte förstörs. Så därför gör han detta.
Finns det någonting annat du skulle vilja säga kring det här avsnittet?
Framförallt som jag registrerar, det är just det här som jag tycker är så otäckt med den här typen av människor. Det är när det drabbar barn och ungdomar. Det är förfärligt och hemskt och vidrigt oavsett vem det drabbar. Men här är det människor som är tidigt i livet som såras och skadas av den här människas framfart.
Vill man höra mer avsnitt om att ha en psykopatisk eller narcissistisk chef, så lyssna på avsnitt 10 i säsong 1 där Johanna berättar sin historia. Och vill man lyssna på fler avsnitt av Älskade psykopat, så finns nu 2 extra avsnitt ute exklusivt på Podplay. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay.
Podplay.